Ja, men så där. Då är klockan slagen och varmt välkomna hit allesammans ska ni vara. Hoppas ni känner er det. Ikväll till en bön och lovsång och bibelundervisningskväll. Det är Sylvia som vi är mitt inne i en serie där vi får höra på undervisning om lärjungaskap. Och ikväll fortsätter Sylvia med det. Så det är bra. Jag tänkte jag har en sån här. De kallas för smarttelefon, de här smarttelefon. Jag har en sån där smarttelefon. Den är ganska smart i alla fall. Jag väntar på en app som skottar snö åt den, men den har inte kommit än. Men det som är smart med den är att man kan ju få till exempel dagens bibelvers. Det är ju fantastiskt. Och idag så, ni är väl flera som har den här, så ni har kanske läst det. Men jag tyckte den var bra att påminna sig om. Det var från Efesierbrevet 1 och vers 7 idag. Det står så här: i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Det här med korset, det är ju liksom aldrig, det är aldrig oaktuellt, utan det är inte bara vid påsken, utan det är ju hela tiden. Vi behöver nåden. Och det är gott att påminna sig om det. Så att vi tar och lägger den här kvällen i Guds händer nu på en gång. Och vet att Guds nåd har vi med oss. Tack Herre att vi får bjuda in dig Herre. Tack att du är intresserad av oss varenda en. Du vill inget hellre än att komma oss nära ikväll. Du vill leva tillsammans med oss Herre. Nära, nära. Hjälp oss att stänga av allt brus här och bara fokusera på dig nu Herre. Jesus, på det som du har gjort för oss, så att vi kan få möta dig Gud. Tack för vad du har gjort på korset. Tack Herre för att du har tagit våra synder Herre, så att vi kan vara rena och fläckfria och frimodigt komma fram till dig Gud med våra liv, så som vi är och så som vi, det vi har med oss i våra liv Herre. Att vi får lämna det till dig ikväll Herre. Vi vill tacka dig, vi vill prisa och upphöja dig för vad du har gjort för oss, Jesus. Kom och var mitt ibland oss ikväll. Vi skulle inte samlas här om det inte vore för dig, Jesus. Så kom här. Amen. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Jesus, Guds son, hängde på ett kors, lagde i en grav men uppstod för oss. Kom, ta din plats.
Året var 1968. Sug på det ni, det var länge sedan. Jag skulle fylla 16 år i november. Och nu var det höst. Och jag var på Örebro missionens bibelskola i Örebro då förstås. Om man ville gå ut på fältet så skulle man hålla en provpredikan. Det är ni. För att bli godkänd. Och det skulle ju då bedömas av några äldre herrar. Det var inga damer på den tiden utan det var några äldre herrar. Ja. Fråga mig inte varför jag hade valt texten, men jag hade valt texten ifrån första Korinthierbrevet 10:13 där det står att era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över er förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg. Det är ni. Ja, jag lyckades faktiskt att tala över en kvart. Och när jag då skulle bedömas så, ja, jag blev godkänd. Det var helt okej. Men, syster Sylvia, det var en sak som jag hade sagt fel på. Jag hade blandat ihop det här med frestelser och prövningar så att jag liksom hade sagt att Gud kan ibland se till att vi frestas. Någonting jag kommer inte ihåg exakt. Men någonting sånt hade jag sagt. Och jag menar ju att Gud kan tillåta prövningar ibland. Det ska du veta Sylvia. Att Gud frestar ingen. Och det där har suttit i min hjärna sedan dess, ska ni veta. När man blir bedömd på detta sättet. Och jag tänkte på det ikväll när vi ska tala om frestelser. För ikväll handlar det om just det. Som lärjungar, vänner, så blir vi frestade. Men det är inte Gud som frestar. Nu ska vi läsa Jakobs brev 1. Där står det så här. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda och själv frestar han ingen. Blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullväxt föder den död. Jag brukar läsa en parafras som man kallar för The Message. Så här uttrycker det. Ingen som frestas att göra något ont ska inbilla sig att det är Gud som försöker få honom på fall. Gud är oemottaglig för ondska och lurar inte ut någon på onda vägar. Frestelsen att ge efter för ondskan kommer från oss själva och ingen annan. Det var väl bra uttryckt, eller hur? Jesus är inne på samma linje. Han skriver så här i Markus 7. Ty inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna. Otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Alla kristna möter frestelser. Och det är inte synd. Frestelser är ju ett tecken på att Satan hatar dig och mig. Och använder frestelsen som ett vapen mot oss för att få oss på fall. Och ju närmare Jesus du vill leva, desto mer kommer du få uppleva hur den här kampen är så hård att stå emot det onda. Att vara en kristen, det är ju en kamp att kämpa, en andlig kamp. Men vi har alla ett val att säga ja och att säga nej. Och om du tänker efter så möter vi ju frestelse varenda dag. Små och stora. Kanske ibland utan att vi tänker på det. När någonting händer i vår vardag, ja, då kan vi ju bli frustrerade och arga. Kanske. Någon kan bli det ibland. Ja, precis så där. Vi kan alltså ändå i det sammanhanget välja och be om självbehärskning. När vi har anledning att oroa oss kan vi välja att förtrösta. När någon behöver min hjälp så kan ju jag vara självisk och säga nej, jag har inte tid med dig. Eller jag kan välja att tjäna. När någon står och pratar illa om någon så kan ju faktiskt jag välja att hålla med och vara med i skitsnacket eller välja att kliva iväg eller kliva från samtalet. Om vi ska vara riktigt ärliga så finns det massor av val varje dag där jag frestas att gå min väg, det som är bekvämt, eller gå Guds väg. Det vi också vet är att du och jag kommer misslyckas massor av gånger. Men det måste ju ändå börja med min vilja. Att säga: Jesus, jag vill vara din lärjunge. Och jag vill av hela mitt hjärta göra, ta rätt beslut och stå emot det som jag vet är fel. Jag tänker på när Jesus ber och kämpar i Getsemane. Så vet vi vad som händer med lärjungarna. De somnar. Och Jesus, han förebrår dem och så säger han: vaka och be. Ni utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Petrus, han skriver så här i 1 Petrus brev 5. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidande. Var vaksamma. Och det vi framför allt ska vara väldigt rädda om, det är våra hjärtan. Vakta ditt hjärta. Håll dig ren och låt inte allt det här få smutsa ner dig. Och ibland tror jag vi behöver ställa oss frågan: vad matar jag mig med? Vad är det jag fyller på? Är det nyttigt? Är det rent? Och leder det till något gott? Den onde kan faktiskt också använda det som är gott och göra det till något ont. Det är hans strategi att lura oss. Richard Foster har skrivit en bok om de här olika frestelserna. Och han lyfter fram tre områden i vår tid som förstör så mycket. Och jag tänker faktiskt lyfta fram de här tre områdena. Det är pengar, det är sex och det är makt. Pengar, det är ganska intressant. För visst kan vi prata om mycket. Men vi pratar inte gärna om pengar. Det är väl liksom inte så att vi springer fram till varandra och frågar: ja, vad har du i lön då? Jaha, och hur mycket gör du av med per månad? Ja, men. Alltså vi kan ju snacka om vad vi gör och vilka fritidsintressen vi har och sådär. Men det där med pengar, det är liksom ett litet privatområde. Det har ju faktiskt inte ni med att göra, eller hur? Vad jag gör med mina pengar. Det är liksom ett lite privat område ibland, kan det kännas som. Jesus, han verkar tycka att det här ämnet är väldigt viktigt. För han undervisar mycket om hur vi ska se på pengar. Så här säger Jesus: ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Samla inte skatt här på jorden. Så säger han på ett annat ställe: det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och då tänker man: hur är det omöjligt? Hur kan en kamel komma in genom ett nålsöga? Det är ju omöjligt. Kyrkofader Augustinus, han säger så här: pengar i sig är en god sak, men det fritar inte den från skuld som älskar pengar så mycket att de är beredda att förtrycka eller luras eller samla på hög för att skaffa sig dem. Och så tar vi ett ord från Paulus när han skriver till Timoteus, så skriver han så här: kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Och de här bibelverserna och de här citaten, så förstår vi ju att det finns en frestelse med pengar. Att man handhar dem på ett felaktigt sätt. att pengar faktiskt inte bara är en opersonlig valuta, utan det är faktiskt en makt som kan binda oss. För pengar kan bli föremål för vår tillbedjan. Men vi vet ju att pengar kan ju bli till oerhört stor välsignelse för andra människor. Om Jesus får vara herre i våra liv, så kan ju våra pengar få användas till något gott. Så alltså, pengar kan bli något ont och det kan bli något gott. Det beror på om de får bli vår herre eller inte. Och jag tänker så här. Jag tror att vi som kristna, jag menar, vi är ju drabbade av det här också. Vi skulle ju ljuga om vi sa att vi inte var drabbade. Det här får vi ju liksom kämpa med i våra liv. Hur ser vi på det vi äger? Att äga är ju ingen rättighet. Det är ju nåd, eller hur? Och det är nåd att förvalta. Det är ju ingen självklarhet att vi föddes i Sverige och att vi har det så bra. Jag menar, ser man hur människor har det idag, så säger man bara tack gode Gud för vad vi har. Jorden är hans och vi är förvaltare åt Gud. Som lärjunge tror jag att jag är kallad att leva i tacksamhet för det jag har. För om jag ser på det jag har i tacksamhet, så blir det inte min Gud, utan det blir en glädje och tacksamhet till honom som äger allt. Och frågan är inte hur mycket eller hur lite jag har. För ibland så tänker man att jag har så lite och det går knappt ihop, så för mig är minsann inte pengar någon fara med. Jo, men det är klart det är. Det är samma fara om du har lite eller om du har mycket. För frågan är ju hur du ser på det. Så det ju handlar inte om det. Utan frågan är om pengar är vår avgud eller inte. Därför så behöver vi som Paulus ha en väldigt befriande inställning till pengar. För han säger så här, ja, jag kan ha lite och jag kan ha mycket. Jag är nöjd hur den är. Och då känner man liksom att han är nöjd med den situation han har. För en lärjunge, alltså tacksamhet, men också givandet. Något mycket viktigt. För om givandet liksom blir A och O i mitt liv, då kan det inte heller bli någon avgud. Och vi behöver hjälpa varandra, tror jag, att leva efter den här devisen. Allt jag har är givet av Gud, ägd av Gud och ska användas för Guds syften. Alltså, allt jag har är givet av Gud, ägt av Gud och ska användas för Guds syften. Och när vi ger bort pengar, vet ni, då händer någonting. För då vinner vi seger över de mörka makterna som vill att det ska bli allt för mig. Att det ska bli en avgud. När vi ger bort pengar, så säger vi någonting i våra liv om vilken relation vi har till dem. Jag tänker på Zacchaeus. När han får möta Jesus, så blir pengarna han äger till välsignelse för andra. Så Jesus, han utropar så här: idag har räddningen nått detta hus. Alltså, mötet med Jesus förändrar Zacchaeus syn på det han hade. Och givandet hjälper oss från frestelsen att bli girig. Det är väldigt lätt att bli girig. Det är väldigt lätt att vara rädd om det man har. John Wesley sa någonting väldigt bra. Han sa så här: förtjäna allt du kan. Spara allt du kan. Ge allt du kan. Visst är det bra? Tänk om man liksom får leva efter det. Ja, men förtjäna allt du kan. Var tacksam för att du tjänar pengar. Spara och ge. Kanske att det skulle bli en hjälp för oss att se på det här med pengar på ett rätt sätt. Pengar är en andlig fråga. För den som vill vara en Jesu lärjunge är det här en viktig fråga att förhålla sig till. För jag tror att i vår tid så vill den onde lura oss på det här området så vi blir penningarnas fånge istället för att vara fria. Om vi vill vara Jesus trogen så behöver vi be om beskydd att förvalta pengar på rätt sätt. Ja, men så var det här med sexualiteten. Jag menar, idag så ser vi att vi lever i ett sexualiserat samhälle där allt är tillåtet, där inga gränser finns. Och det är en förvirring som råder i vår tid. Där man inte vet vilket kön man tillhör ens en gång. Där det ska experimenteras dag efter dag vem man är. Och det gör att människor och ungdomar hamnar långt ifrån det som är nedlagt i skapelsen. Och jag tror att det här området är så viktigt att våga lyfta upp i vår tid. Och verkligen be om nåd att få komma rätt i det här sammanhanget. Men det har inte heller varit bra med den negativa syn som kyrkan liksom har lagt på det här med sexualitet. Och nu tänker jag bakåt i tiden. Tyvärr har ju den synen fått prägla oss. Så vi liksom, det känns som att man tror idag när man säger att kyrkan, ja, kyrkan, det är ju mot allt vad sexualitet är. Kyrkofader Augustinus, han levde för många, många år sedan på 300-400-talet. Han hade den inställningen att kroppens begär sträckte sig till fortplantning och inget mer. Och det är klart att hans syn på detta präglade kristendomen så att det blev tungt, det blev liksom bara besvärligt allting. Men det fanns andra som gick ännu längre än han, som varnade äkta makar att den helige anden lämnar sovrummet om de ägnar sig åt sex. Och då förstår ni att då är det inte enkelt att leva i en sån trång värld. Med den undervisningen är det ju inte undra på att det var en snedvriden syn på det här med sex. Precis som pengar så finns det en ljus och en mörk sida av sexualiteten. Om vi nu går till Bibelns beskrivning. Vad säger Bibeln? Jo, redan första Mosebok beskriver Guds tanke med äktenskapet. En man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru och det blir ett. Gud har skapat oss till män och kvinnor med sexuella behov. Och det är något gott, det är något ljus, någonting positivt. Innan syndafallet så läser vi om hur Adam och Eva sprang omkring nakna och de kände ingen blygsel för varandra. Det var något naturligt och något fint. Så det var alltså inte syndafallet som skapade det här med sexualiteten. Den har Gud skapat. Men syndafallet förvrängde det. Så att det som Gud hade skapat blev så mycket elände av. Männens välde över kvinnorna, förlåt män, är inte en del av Guds goda skapelse utan ett resultat av syndafallet. Jesus hade en positiv syn på sexualiteten mellan man och kvinna i äktenskapet, i en trygg relation. Många tror att Paulus var väldigt negativ till det här med äktenskap, men han jämför ju äktenskapet med förbundet mellan Kristus och församlingen. Han lyfter ju upp det som något fantastiskt förbund när han jämför det med relationen mellan Kristus och församlingen. Men det finns oerhörda frestelser i detta också. Idag så finns det ju en stor frestelse som många kämpar med. Och det är pornografi. Man blir ju mörkrädd när man hör hur små pojkar bara kan trycka på några knappar och är inne i en förvrängd och väldigt mörk pornografi. Det här är ju ett område som inte är lätt att ta itu med. Det liksom finns ju i det fördolda. En som heter Louis Smidis, han säger så här: pornografi är förkastligt därför att den gör sex till något trivialt, ointressant och tråkigt. Och pornografi skadar den äkta sexualiteten som Herren hade tänkt ut för oss. Det finns många andra områden. Vi skulle kunna tala om otrohet, om att inte vara rädd om varandra, att förtrycka varandra och så vidare. Och djävulen, han går omkring som ett rytande lejon och försöker slå ner och förstöra äktenskap idag. Och jag vill säga detta med största ödmjukhet. Därför att vi ska inte kasta sten på varandra. Det är jag den första att säga. Vi ska vara rädda om varandra. Men vi måste våga lyfta det. Och vi måste våga vara rädd om våra äktenskap. Vi måste be att vi får leva i goda relationer med varandra. Och med en god sexualitet som vi är skapade för. Här tror jag ett område som frestaren försöker att slå ner på. Och därför behöver vi vara vaksamma över det området. Det tredje området är makt. Vi behöver inte se så långt ut i världen för att se maktmänniskor, eller hur? Vi ser maktmänniskor som härjar, som förstör, som människor får lida. Det finns diktatorer som har lätt att urskilja sig. Det är fel. De ska inte göra så här. Men det är kanske svårare att urskilja den här maktsituationen som är lite mer fördold. Som inte är så tydlig. Det är kanske svårare med den här att urskilja vad som är gott och vad som är dåligt bland oss vanliga människor. Och ändå är ju det här området någonting också som frestaren kan få oss på fall. Så vi kan använda makt på ett felaktigt sätt. Makt kan skapa. Det finns en god makt som kan skapa. Och det finns det som förstör. Målet för den goda makten är ju att sätta människor fria. Det är ju att hjälpa människor fria. Men den destruktiva makten vill alltid dominera över människor. Ni vet syndafallet. Bottna i ett maktbegär. Jag vill bli lik Gud. Jag vill bli stor. Jag nöjer mig inte med att vara människa. Jag vill bli mera. De var inte nöjda med den situationen de befann sig i. De ville bli gudar. Och maktens demon är högmod. För Adam och Eva innebar det att relationen med Gud bröts. Och makt påverkar alla relationer. Jag tänker på kung Saul som vi läser om i Gamla testamentet. Han blir rasande på David, så rasande på David så han är beredd att döda honom. Vad bottnar det i? Har ni tänkt på det? Saul hade ju den egentliga makten. Men folket älskade David. Och han blir så avundsjuk på David. För Saul ville ha makten. Så han vägrar att erkänna David utan vill döda honom. Lärjungarna till Jesus var inte fria från det. När Jesus talar om vad han ska gå igenom i lidande och svårigheter så bråkar de om vem som är störst. För det är alltid så viktigt för oss människor vem som är störst. Trollkaren Simon i Samaria, han blir frälst men inte befriad från makten att bli stor. När han ser Petrus och Johannes lägger händerna på de sjuka och de blir helade så säger de: jag vill köpa den makten. Precis som man kunde köpa Guds makt för pengar. Han ville utnyttja Guds makt till sin egen fördel. Här finns en frestelse. Vi strävar så gärna att nå toppen. Att bli berömda. Att få ett namn. Att betyda någonting. Men makt är så förrädisk. Och kan dölja sig på alla möjliga vis. Religiös lagiskhet kan också vara en fördold makt. Där jag liksom bestämmer över människor hur de ska leva för att de ska passa in i mönstret. Det är en fördold maktsituation som leder till träldom istället för frihet. En som heter Sherry McAdam säger så här: det enda botemedlet mot kärlek till makten är kärlekens makt. Det enda botemedlet mot kärlek till makten är kärlekens makt. Och vet ni, kärlekens makt kan man använda till att göra mycket gott. Ni kommer ihåg Josef i Egypten. Han blir såld av sina egna bröder. Han hamnar i fängelse. Han får genomlida svåra tider. Men Gud upphöjer honom och han blir faraos närmaste man. Och han avvärjer en katastrof med en stor hungersnöd genom att samla i ladorna innan. Så kommer hans bröder dit för att köpa säd. Då hade Josef ett val. Han var ju faraos närmaste man. Han kunde ju bara med ett enda ögonblick se till att de dödades allihopa. Han kunde ju bli hämndlysten och säga: ni gjorde så ont mot mig. Nu använder jag makten till att göra ont mot er. Men vi som kan berättelsen, vi vet att han använde sin makt till att älska och att försonas med sina bröder. Det är kärlekens makt. Och vi har alla ett val att göra i olika vardagssituationer vi hamnar i. Vi kan välja att göra gott och vi kan välja att slå till. I Guds ögon är trofasthet viktigare än framgång. Om högmod är maktens demon är ödmjukhet kännetecken på kärlekens makt. Guds kraft är inte fylld med skryt över sina egna framgångar utan av tacksamhet för vad Gud gör. Och frihet är kännetecknet. Den binder inte människor, den frigör människor. Vår tid präglas av egoism, av själviskhet, av individualismen, sexismen, av girighet. Och vi måste vakna över att vi frestas som kristenhet att ta över världens värderingar. Är det så att du ikväll har känt att på något område så har du känt att den helige ande har talat till dig, så är inte meningen med att du ska känna dig ännu mer nedtryckt i skorna. Och du kanske tänker så här, ja, jag klarar inte av att leva som Jesu lärjung, för jag har det svårt på det och det och det området. Jag klarar inte av att leva som jag skulle vilja. Då måste vi visa på kraften. Vi kan segra, vi kan hjälpa varandra. Så här står det i Efeserbrevet 6. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Jesus har inte lämnat dig och mig ensamma. Han har gett oss en vapenrustning, en kraft att stå emot det onda. Och när Satan besegrades på korset så drog Jesus ett streck över det skuldbrev som belastade oss med lagens krav. Och han avväpnade makterna. Vi står på den segrande sidan, vänner. När han fanns där, Jesus, och skulle spikas upp på korset, vet ni vad han kunde ha gjort? Han kunde ha ställt till med en verklig maktdemonstration. Han skulle kunna kalla till sig legioner av änglar. Och så skulle han kunna ha sagt till alla som ville spika honom på korset: hörni, ni kan gå hem, för det är jag som har makten. Istället avsade han sig makten för att besegra avgrundens makter. Kanske du tänker att jag är nog ensam som har fallit för den och den frestelsen. Jag skulle vilja säga till dig ikväll, vi har ett löfte om att när vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han vill förlåta oss och rena oss från all synd. Och i förlåtelsen finns befrielse. I förlåtelsen har vi löfte om att bli befriade ifrån det som har tyngt oss. Och vet ni, står ingen fördömelse finns för dem som är Jesus Kristus. I Guds ord finns det en kraft att stå emot det onda. När Jesus möter frestelse så säger han: det är skrivet. Och samma möjlighet har vi idag att bemöta frestelserna med ordet. Och därför är det så viktigt att fylla ditt hjärta med Guds ord som bygger upp dig. Vi har fått en heliga ande som bor i oss. Och vi får be varje dag att vi ska bli uppfyllda av anden så vi kan säga nej till det onda. I vapenrustning finns sanning, rättfärdighet, frid, tro och frälsning. Och de här vapnen är mycket mäktigare än världens vapen. Jag tror Herren är här ikväll för att faktiskt befria någon. För att sätta någon fri av det börda som du har burit. På det som du känner att du inte riktigt klarar av. För vi ska ju klara av så mycket i egen kraft. Jag tror Jesus är här för att möta dig här. För det handlar så mycket om att våga vara ärlig och säga: Jesus, jag behöver dig. Jag klarar inte det här själv.
Och vi ska vara stilla inför Jesus den här kvällen. Och låta honom få verka i våra liv. För det är inte tanken att någon ska gå och känna sig, när man går hem härifrån, ännu mer nedtyngd. Utan att Jesus har fått berört ditt inre och befriat dig. Att den heliga ande har fått fylla dig med kraft. Och att du känner att, åh, han har lyft mig upp. Ska vi be tillsammans. Att den helige ande får tala till oss den här kvällen. Tack Jesus att vi får bara stilla oss inför ditt ansikte. Kom helige ande, jag ber dig. Kom helige ande, jag ber dig. Tack att du vill tala ikväll. Du talar inte dom och fördömelse. Du talar om seger och upprättelse och befrielse. Och Herre, jag ber dig Jesus att vi skulle kunna bli ännu mer vaksamma över den ondes olika lurendrejerier mot oss som kristenhet idag, Herre. Att vi skulle bli ett rent folk, Herre, som står upp för dig Jesus och som bekänner ditt namn och som lyfter upp ditt namn högt, Herre. Och som säger, Herre, vi vill stå för dig, vi vill vara dina lärjungar, vi vill fyllas av dina ande, vi vill leva ditt liv Jesus. Jag ber dig att det ska få växa fram en längtan inom oss den här kvällen att få fyllas av din ande, Herre, så vi blir fria att stå upp för det rätta och riktiga. För det som är rent och heligt, Herre. Kom över oss med din helighet den här kvällen. Jag ber om dig, Jesus. Kom, Herre, låt ditt rike få riktigt blomma ibland oss, Jesus. Jag ber att du ska den här stunden gå från den ena till den andra, Herre. Och tala, Herre, på ditt mäktiga sätt, Jesus. Jag bara ber dig och prisar dig för det. Att det är dig vi vill tillhöra. Kom heliga ande, ber om dig Jesus, just nu, Herre.